Jag brukar inte tjata så mycket om det här, men nu tänkte jag prata om att ni får gärna, ni som inte prenumererar, passa på nu när det kostar 9 kronor och få ta del av allt bakom betalväggen. Betalväggen, den startade jag för att jag inte vill att alla ska höra allting, hur enkelt som helst. Nu har jag sänkt den till lägsta möjliga, så passa gärna på. Budgeten nu då, den är inte så fet, och en mestadels sjukskriven snut har inte jättehög budget. Vad är det mer som kostar då? Jag har tänkt att skaffa något sånt här betalprogram för att göra online-intervjuer, vilket jag kommer behöva. Om ni vill swisha, så inte ni som redan har stöttat, eller inte jag talar till, men swisha gärna en slant. Det finns ett nummer under avsnittets beskrivning här. Inom en snar framtid så kommer ni alla känna att ni vet om den utomjordiska närvaron. Där är vi redan, många av oss. Av olika skäl. Men det är i alla fall det enda som krävs för att ha vetskap. Det är att tro på de goda skälen ni redan har sett. Då har man kunskap. Och problemet är där, det finns en massa bekymmer med att reda ut vad som är vad och sånt på grund av psykologisk påverkan. För så är det. Men förr i tiden, på 60-, 70-, 80-talet, då bestod svensk ufologi i mångt och mycket av att berätta att utomjordingarna var här. Och det är ju så på vissa ställen i ufologin fortfarande, att det är liksom, man pratar om den utomjordiska närvaron. Och lyssna bara på Preston Dennett, och en annan podd som vill jag passa på att föreslå är, vad heter det nu då? The Alien UFO Podcast. Det kanske inte låter seriöst, tänker ni, men det är det. Simon Bowen, han är fantastiskt bra. Gästades nyligen av Preston. Lyssna på deras research. Om ni har tveksamheter att utomjordingarna är här, så pratar de om Grace och sånt. Det är ju utomjordingar det. Det vet ni. Så släpp den där grupppsykologin att det är läskigt att säga det offentligt, att stå för det, att man har goda skäl. För det är någonting ni upprätthåller, många av er, att det, man inte kan veta saker utan vetenskaplig konsensus, men det vet ni att man kan. Det finns ingen vetenskap som pekar, bevisar att UFO är på riktigt. Men ändå har vi goda skäl att veta att de är det. Så att man kan få goda skäl genom att pussla ihop bevisning. Det vet ni. Bevisning kan ge så goda skäl att man kan till och med frihetsberöva människor. Ta personers, medborgares frihet ifrån dem och låsa in dem. Om man är tillräckligt säker, utan vetenskapliga slutsatser. Det är inga vetenskapliga slutsatser att någon har begått ett brott, utan det kan vara delar av det som stödjer sig på naturvetenskap. Men i övrigt är det liksom, allt grundar sig i kunskapsteori. Både vetenskapen och straffrätten. Goda skäl att tro på bevisning så att man kan komma fram till säkra slutsatser. Och här har vi ju så många fall och så många uppgifter. Så det liknar ju inget brottsfall, den här mängden av bevisningen. Och om tankarna direkt springer iväg till, men det här konstiga fallet då? Men det här känner vi inte till. Ja, det, om det motbevisar ETH, hypotesen så kallade, om att det är utomjordingar i ufologin, ufona. Ufonauterna är utomjordingar. Om det är frågan, då räcker det ju med Virginia-fallet till exempel, som någon annan känner till. Och sen, ärligt talat, det finns ett gäng som kallas för Tall Grace. Och de är på en nivå som absolut, den är inte bara varelser på besök från en annan planet. De där utomjordingarna, Tall Grace, de använder Short Grace som är tillverkare. De håller på med Akashic Records. Känner många till Akashic Records, och jag kan väl föra en konversation om det, men det är inte riktigt. Det är intressant absolut, men det är inte den här poddens ställe att prata om sånt, i alla fall inte nu. Men ta del av vittnesmålen. Det finns flera oberoende vittnen som pekar på att Tall Grace håller på med andra saker. Vad ni också vet är alla trovärdiga vittnesmål om att vissa utomjordingar, många av dem, är telepatiska. Och vi har försökt peka på goda skäl för att telepati är på riktigt och fungerar, även om vi människor är väldigt rudimentärt. Vi är ju inte särskilt bra på det. Det finns ju andra delar av ESP, som ni vet. Men extrasensorial perception, det måste ni hålla koll på. Det är intressant som fasen. Även om de här grejerna är svaga och svåra att påvisa hos oss människor, så finns de. Det finns vetenskapliga experiment som ger jättebra stöd för det. Så det finns andra delar av ESP, vet ni. Och det är klart att de utomjordingar som har kommit så långt så att de åker hit och bemästrar telepati, att de även bemästrar andra delar av ESP. Det är inte bara varelser på besök från en annan planet. Den meningen är halmgubbar ETH, trots att det enda rimliga är att man måste stålmanna ETH. Jag frågade ChatGPT om att ge mig 7 punkter med effekter av att man placerar jorden som en måne runt en lite lagom större planet och tar bort vår måne Luna då. Vad skulle det vara för effekt? Och då svarar ChatGPT: här är 7 viktiga punkter att överväga. 1. Tid och rörelse. Jorden skulle inte längre ha en egen måne att rotera kring. Nej, just det. Istället skulle den rotera runt den nya primära planeten. Ja, tack för den. Det skulle innebära förändringar i jordens rotationshastighet och tidsförhållandena. Man skulle ju hamna i skugga ibland också då av den större planeten. Så det skulle vara lite spännande. Ja, Gaschenkräft. Vad är det för någonting egentligen? Det är helt enkelt effekten av tidvattenkrafter. Gaschenkräfte. Månen Luna påverkar jordens tidvattenkrafter avsevärt. Och utan Luna skulle tidvattnet variera på ett annorlunda sätt runt den nya primära planeten. Klimatförändringar. 3. Månen spelar en roll i jordens klimatreglering. Utan månen kan klimatet på jorden bli mindre stabilt och mer varierande. Men om vi leker med tanken då att det är samma dragningskraft från den här större planeten vi nu snurrar kring, då skulle förhållandena kunna bli väldigt lika, väl, tänker jag. Varför säger inte ChatGPT om någonting om det? Nattljus. Utan månen skulle nattljuset vara betydligt svagare. Men det är ju, kan ju vara lite samma sak här då, att natten skulle kunna lysas upp rejält av den här planeten vi snurrar kring. 5. Stabilitet av jordens axel. Månen hjälper till att stabilisera jordens rotationsaxel. Utan månen kan axeln luta sig mer och orsaka större variationer i årstider och klimatet. Biologisk påverkan. Ja, nu pratar de bara om månens betydelse här. Vi hoppar över här. Men kulturell betydelse. 7. Månen har haft en stor kulturell betydelse för mänskligheten genom historien. Ja, precis. Tidsuppfattning och kalendrar och religiösa traditioner. Ja, lärare, de har ju sett annorlunda ut. Spännande tanke. Den nya primära planetens gravitation skulle påverka jorden och dess atmosfär på ett annorlunda sätt. Ja, det är astronomiska observationer. Månen har länge varit ett viktigt objekt för astronomisk forskning. Ja. Det här säger ju ingenting att det måste vara så himla drastiskt annorlunda, va? Teknologiska konsekvenser. Månen har också varit en plats för mänsklig utforskning. Dess frånvaro skulle påverka utforskningen av rymden och utvecklingen av rymdteknologi. Ja. Det de säger att det är en bättre idé då att åka till månen och ha en bas där för vidare rymdutforskning för att det är lättare att smita ut från månens gravitationsfält. Och här vore det då tvärtom, det vore ju negativt att åka till en större planet. Så det blir annorlunda, ja. Om jorden låg på sånt avstånd till den här större planeten så att dragningskraften, gravitationen från den är i likhet med vad månen är nu. Alltså den är större men ligger mycket längre bort. Jag antar att det är möjligt. Då skulle förhållandena, de förhållandena vara ungefär lika då. Men vi skulle, jo, alltså dagar och månader och grejer hade blivit helt annorlunda såklart. Och vi hade varit i skugga ibland runt den där planeten. Det kan väl finnas biologiska humanoider på månar där ute, tänker man ju. Så länge liksom, ja, det var ju problem med det här också, att en större planet skulle ju kunna påverka och förstöra lite det här magnetiska skyddet och liknande. Men det kanske finns möjligheter att det har andra positiva effekter som vi inte tänker på. Så jag tror nog att det är möjligt att det kan finnas jordlika månar där ute. Inte i vårt solsystem, men på andra ställen. Astronomerna letar faktiskt efter de här månarna, jordlika månar. Och de har ju såklart räknat på det så bra någon kan och kommer fram till att de kan existera, jordlika månar. Och med tanke på hur stort vårt kära Vintergatan är bara, så måste de ju finnas. Med tanke på att siffror som Brian Cox till exempel, astronom, använder är 400 miljarder stjärnor i Vintergatan. Det är ju bara frågan om hur många. Så den där uppskattningen om att varannan stjärna bör, kan ha en jordlik planet, det är en siffra som astronomerna slänger sig med. Var den siffran kommer ifrån är lite oklart. Och beakta då dels det här möjligheten med jordlika månar. Och att vi har tre stycken. Vi har tre stycken jordlika planeter historiskt i det här systemet bara. Jorden idag, före detta Mars. Mars har varit en jordlik vattenplanet. Mars har ett dygn som är 24 timmar. Venus är en före detta vattenplanet. Och jag tror inte att någon kan utesluta att den har haft landmassa och har varit jordlik. Så att då har vi tre jordlika planeter i det här systemet. Och vi har 400 miljarder stjärnor. Det är inte alls orimligt. Ingen astronom, tror jag, skulle säga att det är orimligt. Det kan röra sig om flera hundra miljarder jordlika planeter. Till och med uppåt en biljon. Uppåt 1 000 miljarder jordlika planeter. Jag har undersökt det här lite och det visar sig hålla. Och det är inte orimligt att om man räknar historiskt, vilket man nog kanske inte har gjort. Man har inte tänkt på det, att det är inte vilka planeter som är jordlika idag, utan det är ju historiskt. Och det är inte de stjärnorna som är sollika idag som räknas, utan det är ju, man uppskattar att 95% av stjärnorna i galaxen, de är sollika eller har varit sollika. Då är det inte orimligt att vi pratar många hundra miljarder, kanske till och med en biljon jordlika planeter. 1 000 miljarder jordlika planeter. Sen har ni flera 1 000 miljarder galaxer. Flera 1 000 miljarder galaxer. Vissa av dem har biljoner stjärnor. Många av dem har ett par 100 miljarder stjärnor. Men den kanske lika viktiga, minst lika viktiga poängen med det kosmiska argumentet är ju universums ålder. Det krävs ju. Det krävs ju uppenbarligen för att, ja, ni vet, ufologi. 14 miljarder år. Kommer ni ihåg det här tankeexperimentet med att man gör 14 miljarder år till ett jordår? Det är varje dag, varje sekund tittar ni på det här förloppet. Och dinosaurierna, de dör ju alltså ut dagen innan nyårsafton. Då förstår man lite hur långt 14 miljarder år är. Tänk då att den industriella revolutionen, ni hinner inte blinka förrän den uppstår. Och då är vi i nutid helt plötsligt. Så sista sekunden, där har ni liksom mänsklighetens historia. Tidsperspektivet i det kosmiska argumentet är oerhört kraftigt. Det är bara svårt att greppa det. Men det gör ju att när universum är så stort och gammalt, då måste ju utomjordingarna vara här. Och hör och häpna. Det är massa konstiga saker och ufon i luften. Ni vet det här. Ni kan veta att det är sant. Om ni bara tittar på lite bra bevisning som Moment of Contact, Virginia-fallet, biologiska humanoider, främmande biologi som har koll på en människa. Ungefär som när europeerna kom över till Sydamerika och smittades med baciller som man inte ens kände till existerade på den tiden. Man visste inte vad baciller, bakterier, virus. Man hade ingen aning om vad det var för någonting. Det var inte förrän Florence Nightingale under Krimkriget i mitten av 1800-talet som man började förstå att renlighet var oerhört betydande för överlevnad av patienter. Många ufologiskt intresserade och engagerade säger att vi ska tro på de som har upplevt närkontakter och sett ufon. Och då är det ju många som berättar att de har haft kontakt med utomjordingar. Vissa säger att det är varelser för att man kan inte veta direkt i det enskilda fallet. Det är ju helt normalt. Men många som har haft upplevelser under längre tid och som har väldigt goda skäl att kalla dem för utomjordingar. Varför tror ni inte på dem? Och om ni tror på dem, tillsammans med det kosmiska argumentet, till slut så kan man ha så goda skäl att man vet. Man kan till exempel veta att Neptunus är en planet utan att ha särskilt goda skäl, eller? Har ni studerat massor av UFO-fall och Virginia-fallet? Då kan ni utan att ha sett det med egna ögon veta att den utomjordiska närvaron, den är värd att hålla för sann. Ni kan ha rimliga skäl för att säga att ni är säkra på det. Ni behöver inte kunna förklara allting bara därför. Det är lätt att man vill liksom fly, för det finns en viss social press och det finns en påverkan om att vi inte ska kunna komma fram till någonting, att vi inte ska kunna veta förrän det är vetenskaplig konsensus. Men det kan vi. Ni kan veta saker ni inte har sett med egna ögon. Partiklar, Neptunus och massor av annat. Det är kunskapsteori och det är teoretisk kunskap. Det finns inget kriminalfall i världshistorien som har så mycket bevisning på sin sida. Försök känna att ni kan tro på de goda skälen ni redan har sett. Den psykologiska påverkanskampanjen går mycket ut på det på vissa ställen. Att vi inte ska våga känna att vi vet. För då vågar vi inte påstå det offentligt eller i grupp. Och då kommer vi inte enas om några slutsatser. Vilket den gamla ufologin på det glada 60-, 70-, 80-talet. Då var det fullt med UFO-organisationer som ville berätta om den utomjordiska närvaron. Jag vill gärna förena den här nya YouTube-valeska generationen av UFO-intresserade med den gamla som fanns förr. Där sysslar man mycket med andlighet till exempel. För det är en del av ufologin. Sanddrömmar är också en del av ufologin och var det på den tiden också. Inslag av New Age. New Age-tänkande, både det som är bra och det som är dåligt, har alltid varit ett inslag. Mentala kontakter och allting sånt, det är ingenting nytt. UAP är ingenting nytt, det är inte någonting annorlunda och mindre materialistiskt. Utan den här immateriella delen och den materiella delen har alltid funnits i ufologin. Och istället för att hålla på med alla de här fantastiska hypoteserna och diskutera dem i all oändlighet om tidsresenärer och ditten och datten som det inte finns något riktigt stöd för. Det finns däremot flera konkreta skäl att utesluta den hypotesen. Och framförallt då att bryta kausaliteten. Det går inte så lätt att bryta kausaliteten. Det är nämligen ett extraordinärt påstående. Carl Sagans gamla sägning är ju kass, men den håller på en punkt ganska bra. Och det är ju att extraordinära anspråk kräver extraordinära bevis. Han hade ju fel i den första delen, att premissen att det är ett extraordinärt påstående att påstå att utomjordingar har tagit sig till jorden. Det är inget extraordinärt påstående. Carl Sagan var, ja, hur som helst, av vilken en anledning han sa den där konstiga första premissen. Det behöver vi inte veta, men vi kan vara överens om att det inte är en vettig premiss när universum är så stort och gammalt. Dessutom när det flyger omkring UFO:n med humanoider i. ETE är här. Nu kan vi väl enas om det snart. Det krävs lite mod och det krävs att man ser till de goda skälen framför någon slags grupptillhörighet. Ska ni prata på det viset i grupp och hålla uppe den här felaktiga uppfattningen om att man inte kan veta, att man inte kan vara säker nog. Det finns ufologiska profiler, förebilder som vet detta, som har vetat det mycket längre än jag, men som är oärliga. Ni hör vilka som är ärliga och vilka som är oärliga. Antingen så är man ufolog och har inte kommit fram till det här, och att man är ett offer för den psykologiska påverkan, att det inte går att veta, att det måste vara något mer sofistikerat, och att de här teorierna om andra förklaringar som saknar evidens, att de är så möjliga så att det skänker rimligt tvivel. Men det gör inte det. Rimligt tvivel måste ha stöd i verkligheten. Man kan inte bara hitta på en bortförklaring. En försvarare kommer inte undan med det. I den vetenskapliga processen så kan du inte, under peer review process så kan du inte bara hitta på varför evidens leder till en sak. Om du ska skänka liksom tvivel om det som har stabil grund, då måste din hypotes om varför det inte är så, den måste ha bra grund. Ett annat vanligt resonemang är, ja okej, okay, jo men utomjordingen är nog här, men det är ju, behövs någonting mer. Det är någonting mer som behövs. Jag köper inte den premissen fullt ut. Och samtidigt, om det är det man säger, om man lyssnar på vad det är då, då säger man att ja, okej, okay, utomjordingarna är här, då har man köpt den premissen. Men det kan även finnas någonting mer. Ja, fine. Men du har ju då gått med på att utomjordingarna är här. Och att det kan finnas någonting mer. Där är vi ju ense om att utomjordingarna är här. Det är väldigt stigmatiserat. Det är ju kluriga ord att få ur sin mun offentligt. Det har sina orsaker. Det är också svårt att säga det här med att de planetvärgade personerna är här. För att det går inte ihop med den utomufologiska världen och samhället vi lever i stor del av tiden. Det är inte någonting som folk ens tänker och pratar om. Det är inte socialt accepterat att säga på det viset. Det blir konstig stämning, folk får kognitiv dissonans. Med kunskap och lite mindre rädsla. Rädsla är alltid ett mänskligt problem. Nota bene. De flesta stora ufologiska namnen brukar prata om ett fenomen som kan presentera sig på olika sätt i olika tider och även att det kan presentera sig för olika personer på olika sätt. Fenomenet pratar man om, UFO-fenomenet. Ibland pratar vissa samma ufologer kan det vara som pratar om att det måste vara många svar och det ska vara så många olika svar så att. Men frågan är då, om man inte har ett enda svar, hur vet man att det är flera? Och det här fenomenet som ofta kopplas till just UFO:n som kan presentera sig självt på olika sätt, på ett magiskt sätt. Det är som att det är magi ibland. Det är svårt att förstå, framförallt syftet. Vet ni vad det är för fenomen som har den förmågan? Tänk er själva våran utveckling de senaste 100 åren. Den har gått snabbt. Lägg till 1 miljard år när vi har flyttat ifrån jorden och åker omkring i rymden. Vilken förmåga har vi då? Vi har redan diskussioner om hur man kan lämna kroppen, hur man ska kunna ladda upp sitt medvetande i teorin. Det finns frågor om vad medvetandet är, hur det kommer sig. Vi har frågor om livet efter döden som vi inte vet så mycket om, inte jag i alla fall. Det finns däremot bra evidens, inte om man tittar vetenskapligt, men om man tittar med straffrättsliga ögon och tar i beaktning folks vittnesmål som är trovärdiga och tillförlitliga, då håller vi på att bygga kunskap om sådana här områden. Och även hur existensen sitter ihop, hur fysiken går ihop och meningen med livet och alla de här stora frågorna. Tror ni att vi har kommit längre med förståelsen om 1 miljard år? Ufologi är främst den utomjordiska närvaron och komplikationer, oerhört sofistikerade, svåra frågor som det innebär. Det är inte en lätt hypotes. Den innehåller otrolig komplexitet. Så att säga att jag tror inte att det är så simpelt som bara varelser från andra planeter, det är både rätt och fel, anser jag. För att det här tvivlet som många av er har är gjort av en psyop som sprids, som ska skänka just det här rimliga tvivlet. Det är inte bara en slump att många av er sitter med det här tvivlet, det här emotionella tvivlet, trots de goda skälen. Det är väldigt sofistikerad, en sofistikerad desinformationskampanj som har pågått sedan långt innan ni föddes, som ni är födda in i och som är svår att ta sig ur. Men just nu är det lite som att ni upprätthåller det här i grupp utan sakliga skäl. Och det är väldigt synd. Bevisningen finns där många gånger om. Det spelar ingen roll om det på andra sidan jorden för 50 år sedan var ett jättekonstigt fall. Konstiga uppgifter i ufologin som inte pekar på utomjordingar. Men om det inte direkt motbevisar och inte bygger evidens, då ingår inte det. Det finns alltid en stor slask i gedigna utredningar som inte bygger eller motbevisar någonting. Så det är inget konstigt att bortse från saker, uppgifter. Detta tvivlet som jag pratar om, som många visar upp i grupp. När jag pratar med många av er så inser ni att nej, men ni har nog inte så mycket tvivel sakligt sett. Det där tvivlet är dels planterat, dels är det mest emotionellt och dels är det högst personligt och framförallt det är mycket smittsamt. Det smittar oerhört lätt. Den samlade bevisningen, evidensen, säger väldigt tydligt att alla insiders vet om den utomjordiska närvaron, men ingen kan teoretiskt utesluta andra saker som inte är bevisade eller falsifierbara. Det går aldrig att bevisa en icke-existens. Och det här vet Elizondo. Om ni lyssnade på honom så pratade han mycket om andra typer av humans som såg lite annorlunda ut. Han pratade om att segla över nya oceaner och möta nya djur. Och det var ständigt referenser till modern natur hela tiden. Och ibland slängde han in lite det här med att man inte vet någonting om ytterligare dimensioner. Det finns teorier om det. Det är precis samma sak som Grush. Han vet också om att man inte får bekräfta allt för mycket den eternärvaron. Utan han slänger in lite tvivel där hos Joe Rogan. Lyssna på det när han slänger in prat om Valet och Passepartout Magonia. Han vet mycket väl att det där nappar många på. Så att det skapar lite tvivel som ska finnas ett tag framöver. Och det där nappar vi på många. Och Diana Pasolka är likadant när hon är hos Joe Rogan. Hon får frågan om vad UFOn är och börjar något väldigt invecklat resonemang om religion hit och dit. Hon spelar med, det är uppenbart, fullständigt uppenbart. Hon är kompis med Nolan och det där gänget. Och Nolan har redan bekräftat extraterrestrial intelligence till 100%. Han har så goda skäl så han säger offentligt att han är 100% säker. Ni tror inte på honom kanske? Jag tycker det är konstigt. Det är samma sak när Paulina Luna kommer ut från det här mötet med Grush. Hon vet att det inte är läge att bekräfta eternärvaron och att man gör på det viset att man sprider lite tvivel om dimensioner och sånt där för att det är folk konditionerade till att nappa på. Och mycket riktigt, det är vad vi gör. Och det finns hur mycket evidens som helst för att det är på det här viset som jag just nu förklarar. Det finns ingen bra evidens alls för att det skulle kunna förklaras utan utomjordingar. Det är liksom inte en jämn match utan det är den psykologiska påverkan som gör den här situationen. Det går att peka på. Så det här är tankevurpor och tyvärr psykologisk påverkan som är väldigt framgångsrik. Det är helt otroligt att ufologin intresserade av de utomjordiska rymdskeppen inte är säkra på de utomjordiska rymdskeppen. Det är makalöst, fullständigt sanslöst. Se till evidensen, bygg evidens över tid, jämför med alternativen, så är ni redan hemma. Ett typiskt fall som vi alla poliser har varit med om många, väldigt många gånger, tyvärr. Det är att en kvinna blivit misshandlad av en man. Kvinnan har inga skador när hon anmäler brottet. För det har gått så pass lång tid att det finns inga skador. Det finns ingen teknisk bevisning längre när anmälan till slut sker. Då under utredningen kommer det vara så att jag tar det vanliga fallet här och kvinnan är oerhört trovärdig. Det finns inget fel på hennes trovärdighet. Och det rimmar mycket med att det hon säger det är, verkar vara sant. Man känner det liksom att ja, men det här är inte påhittat. Och det finns många liksom, tecken på trovärdighet. Man berättar samma historia under flera förhör. Det tillkommer detaljer, vittnet. Finns inga tecken på att vittnesmålet är påhittat. Det begränsar sig och är liksom normalt rimmar med en riktig händelse helt enkelt. Mannen, den misstänkte i fråga, han nekar och försöker förklara bort det där. Och oftast är det att man inte minns på vissa viktiga detaljer. Men mannen är inte lika trovärdig. Men i rättegången, om det här, det blir nästan ingen rättegång om det är de här förutsättningarna. Det finns ingen teknisk bevisning, det finns ingen stödbevisning. Då är ord mot ord, visserligen är den ena parten mer trovärdig, men det räcker inte för en domstol. En svensk domstol kommer i regel, då kommer de att fria. Eftersom man hellre ska fria än fälla. Och det finns bara, det är uppgift mot uppgift, ord mot ord. Men det som är uttalat från högsta domstolen det är att stödbevisning är oerhört viktigt. Så i de här fallen kan det vara så att kvinnan i fråga har varit i kontakt med en väninna vid tillfället när brottet begicks eller strax därefter. och har berättat om det och anförtrott sig och berättat på ett väldigt trovärdigt sätt. Och det här rimmar oerhört mycket med kvinnans berättelse. Så den här lilla stödbevisningen, om man tar in det här vittnet som är en andrahandskälla. Det här vittnet är en andrahandskälla som inte har någon direkt kunskap om brottet. Men det är utomordentligt bra stödbevisning. Domstolen kommer utgå från att om de inte har någon konkret anledning att misstro kvinnan eller kvinnans väninna, alltså målsäganden och det här vittnet, då kommer det generellt sett leda till en fällande dom, bara så att säga i citattecken, på grund av tack vare den stödbevisningen. Det här med andrahandsuppgifter är inte bara fy skam. Nu relaterar jag till Grush, som ni förstår. Andrahandsbevisning är bevisning. Ett annat väldigt bra exempel på andrahandskällor kan vara bevisning. Det är ungefär likadant att en rånare har på fyllan kanske berättat för en helt utomstående person, sin flickvän till exempel, skrytit om sitt brott, skrytit om hur han begick rånet. Så att när vi i polisen rätar ut det här och kommer det här på spåren och får reda på det här från den här andrahandskällan, till exempel flickvännen, att det har tagit slut. Det här är ganska vanligt. Det är i alla fall inte ovanligt. Det har tagit slut, de har blivit ovänner och nu i utredningen så berättar hon det hon har hört. Det här, hon var inte med på platsen, hon har ingen kännedom om brottet överhuvudtaget förutom den här delen. Och det visar sig att den här informationen är så exakt. Det är nämligen några små detaljer, till exempel vilket datum det var, när det var, hur det gick till, vilken affär det var. Redan där är det trovärdigt och oerhört svårt att förklara på något annat sätt att hon har faktiskt hört det från gärningsmannen. Det är alltså ytterligare ett fall, ett vanligt fall från verkligheten många gånger om, där andrahandsinformation är avgörande bevisning. Så underskatta inte andrahandsinformation likt Grush. Och det krävs en alternativ förklaring till att det här andrahandsvittnet skulle ha haft de här detaljerna, den här informationen. Att det rimmar så bra med de övriga uppgifterna. Hur går det till? Finns det någon rimlig förklaring för det? Någon alternativ förklaring alltså? Om det inte finns stöd eller vettiga uppgifter nog för att påstå något sånt, så kommer inte det, en sån invändning kommer inte ta skruv. Och nu vill jag dra en parallell till min egna research som jag nog har nämnt någon gång. Det är en kvinna från Stockholmstrakten som i början av 80-talet var 6 år gammal och var i sin säng en morgon med 2 short greys. Det är så de beskrivs, de ser exakt likadana ut. Hon beskriver det här som en väldigt fin stund, de var väldigt empatiska och väldigt kärleksfulla. Hon fick klappa på dem, hon fick ta på dem, hon kände dem på kinden, hon kände dem på en liten mage. De hade inga könsorgan och de såg exakt likadana ut. Short grace helt enkelt, det stämmer på punkt och pricka med andra vittnesmål om short grace. Det här var en sån viktig och speciell händelse i hennes liv, så hon minns den än idag. Och det kan man ju förstå. Hon kände även att hon ville följa med dem. Hon ville följa med som att hon hade en familj där ute. Så kände hon. Och det var så att hon berättade det här för sin mamma direkt efteråt. Att hon hade upplevt det där. När hon var 14 år senare på 80-talet. Då var hon på en... hon var vid en busstation, en busshållplats, och väntade på bussen. Då kommer det ljusklot och så tänds det upp en efter en Till slut är de i en V-formation med ljusklot som kommer emot henne. De släcks ner och bakom ljusklotet så är det metalliska diskformade ufon. Till slut så står hon rakt under det. Vad hon ser är en ringar kan man säga som går i en kupol, så att det är liksom som en kupol ovanför henne. Det enda som försiggick i omgivningen vid det här tillfället, det var att en man längre bort höll på att försöka lugna ner och skuffa undan sin hund som var uppspelt över någonting. I övrigt så pågick det ingenting i närheten vad hon minns. Nästa sak hon minns är att hon ska ta bussen hem och att det inte kommer några bussar. Så det slutar med att hon kommer hem mitt i natten. Klockan var 8 på kvällen. Men när hon väl har tagit sig hem, då är klockan sent. Och hennes mamma är arg på henne för att hon kommer hem så sent. Hon får förklara sig. Och hon förklarar vad det var som hade hänt för mamman. Och apropå stödbevisning, så har jag pratat med mamman som bekräftar dels händelsen när kvinnan i fråga var 6 år gammal och dels den här händelsen senare på 80-talet. Hon bekräftar att när hon var 6 år gammal så berättade hon om det här, och senare händelsen den bekräftar hon också. Hon minns inte riktigt det här med att det var mitt i natten, men att det var prat om att busstider och sånt inte... Det var helt enkelt tal om att det saknades. Det var något konstigt med busstiderna och en massa andra detaljer. Så, det här är ju precis samma sak, samma princip. Det här lilla stödbeviset, det är oerhört värdefullt. Hade det här varit ett fall i en domstol, så finns det inte ens ord mot ord här. Så att stödbevisningen är nice to have liksom. Men nej, det här är bortom rimligt tvivel i det här fallet. Trovärdigheten hos den här kvinnan är så bra den kan bli. Den är bättre än David Fravers trovärdighet till exempel. Hoppsan hejsan, tänker vissa kanske. Men ni som vet har hört mitt tjat om det här med tillförlitlighet. Det här, David Fravers tillförlitlighet är någonting annat. Men hans trovärdighet är inte högre än barnen i Ariel School. Den är lika bra som barnen i Ariel School, trovärdigheten i det här fallet. Och tillförlitlighet, ja, det har jag just nämnt. Mammans stödbevisning som bekräftar på ett trovärdigt sätt. Hon hörde av sig brevledes till UFO Sverige på 90-talet om det här fallet och hennes upplevelse. Tyvärr så fick hon ingen respons och det blev ingen utredning av det här fallet. Det finns andra exempel på såna här saker. Alltså evidens över tid. Man bygger evidens för en hypotes. Ett åtal till slut har man då. Man har en väldigt bra teori. Och sen så diskuterar man den i en rättegång likt en peer review-process i vetenskapen. Det kan gå ganska hett till. I en rättssal kan det gå hett till. Man ställer tuffa frågor mot varandra, advokaten och åklagaren. Och det är lite hetsk stämning. Och även i en peer review-process och den vetenskapliga diskussionen kan det vara ganska tuffa tag, så att säga. Det är ju bara ord, men det är viktiga ord. Ord har betydelse, oerhört mycket betydelse i de här fallen. Det är också en viktig princip om man ska testa idéer mot varandra. Så när det verkligen ställs på sin spets, det här med evidens i en rättegång, i en vetenskaplig process, då är det vad som är korrekta premisser och giltiga slutsatser som gäller. Inte så mycket personliga drama och känslor. Det räknas inte och ska inte göra. Ingen vill ha en vetenskap där personliga känslor och att man ska ta hänsyn till varandra, det är inte det som kan få styra. Om man blir åtalad i en rättegång så kan det inte vara såna här typer av socialt spel. Vem som känner vem och vem som har uttryckt en viss ton, sagt någonting på något visst sätt. Det kan inte spela någon roll. Då är det evidens och sakfrågan som gäller. Och man kan använda den här metoden för vilken fråga du än vill komma fram till. Att bygga evidens, indiciebevisning, svag evidens med stark evidens, olika typer av evidens kan man bygga ihop, och så får man jämföra med den alternativa förklaringen, andra förklaringar. Grunden bakom, så att säga, både rättsläran, straffrätten och vetenskapen, det är kunskapsteori. Därifrån kan man få då vetenskapsteori. Det här är filosofiska frågor, hur man bygger kunskap, hur man bygger sannolika slutsatser och kunskap. Det här med bortom rimligt tvivel och att hellre fria än fälla, det är rimliga principer i straffrätten när man ska frihetsberöva och låsa in folk. Det är inte vettiga principer när man lyssnar på UFO-vittnen eller personer med närkontakter. Då är det som man behandlar stödvittnet. Har du ingen anledning att betvivla uppgifterna, så tycker jag att man bör lita på dem. Man kan inte sätta upp hela sin världsbild på ett unikt vittne, såklart, ett vittnesmål. Det kan inte stå och falla med det. Men när man har så många vittnesmål sammantaget som pekar på samma sak från olika tider och olika delar av världen, då blir dels evidensen mycket starkare och du har kommit över gränsen för bortom rimligt tvivel för länge sedan. Ja, hörni, kära jordingar. Vi har bytt namn på podden. Det kan ni se om ni stänger ner den eller avföljer och följer igen, så heter den numera Bortom rimligt tvivel. Vi har ersatt ordet UFO med ett flygande tefat, vilket ju är emojin som symboliserar vad ett UFO kan vara för sorts farkoster. Det var allt för den här gången. Sprid och dela gärna. Tack för att ni har lyssnat, och på återhörande.